Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi kan jo godt si at vi skal feire England igjen i denne ukens podcast, men vi må forklare et par detaljer først. For i studio har en svenske. En mann som har lang erfaring fra vinindustrien, men som har kommet i en lykkelig posisjon der han og på en måte en ambassadør, leder litt salget, og fremmer en av de fremste engelske merkene på markedet. Og engelsk vin i dag utelukkende engelsk muserende vin i Norge. Og en av de som kom tidligst på markedet i Norge, det New Timber. Og velkommen, Carl. Vi må få høre din svenske bakgrund.
Tack så hemskt mycket för att vara här. Jättetrevligt. Ja, min bakgrund, den är, som du säger, ganska lång nu faktiskt. Jag har jobbat i vin- och spritindustrin i över 13 år. Och varit både på producentsidan, likväl som distributionssidan. Men idag då, sedan 4 år tillbaka, ganska exakt på dagen faktiskt, så har jag varit ansvarig för våran internationella expansion på Night Timber. Vilket har varit otroligt spännande så här långt.
För du kommer ju in i en tid där engelsk vin på en måte håller på att blomstra, sant? Så du säger att du har en flott titel som Head of International Sales, men det är ju inte 150 land du ska besöka, för det där engelsk vin har ju inte nog vin till hela världen. Du måste bestämma sig hur man ska sälja, inte sant?
Ja.
Och det är en lång väg att gå.
Exakt.
Men i dina ögon, när du kom från Sverige och kom in i branschen, hur tid var det du hörte om engelsk vin först?
Jag hade hört om det bara något år innan jag själv kom in, och det var ungefär som vi pratade om här innan, liksom runt när det faktiskt var introducerat här i Norge 2017. Det var ungefär då jag hade hört talas om att det liksom producerades, och just Night Timber var en av de producenterna som faktiskt jag hade liksom hört talas om och testat innan. Så när jag fick samtalet så var det ju ganska snabbt så att jag var väldigt nyfiken på att förstå mer, och framförallt deras vision om hur de vill utveckla det här. Och det är precis som du säger, vi kan inte sälja överallt, vi har inte hur mycket som helst, vi säljer allt vi tillverkar idag, vilket är en otrolig lyx på många sätt och vis. Men det också kommer med vissa utmaningar givetvis. Vi måste ju också vara väldigt duktiga på att välja rätt. Och idag säljer vi till över cirka 25 länder över hela världen. Så att vi kommer väl förhoppningsvis att öka det en del. Men
för lyssnarna som nu hör engelsk vinmuseerna och New Timber, fortäll oss lite om historien och hur tid det startat, och ja, hur har New Timber kommit till den position idag? För det är utan tvil att New Timber är den mest respekterade, en av de kanske topp 5 märkena också, som hävdar sig internationellt, sånt med sin fantastiska liksom luxuriösa etikett. Ja, det är liksom, fortäll lite den historien, så du, när du är ute och fortäller en så inte kan någon New Timber, men är nyfiken.
Nej, men det är alltid så att vi många refererar till Night Timber som pionjären utav engelsk muserande vin. Och det kommer ju sig att vi var den första som faktiskt också producerade engelsk muserande vin utifrån grunden då, traditionella metoden muserande vin i tillverkningsprocess. Likväl också uteslutande använda just Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier, som också idag används till största del i champagne. Och det var egentligen där allting egentligen grunden började i visionen. Men vi kan ju backa vår historia väldigt mycket längre. Vi vet att Night Timber, namnet Night Timber, kan vi se tillbaka på nästan 1000 år nu. Och det kommer sig till att William the Conqueror, han etablerade då The Doomsday Book tillbaka på 1086. Och det var ju såklart ett viktigt årtal för oss, för att vi har ju kunnat gå tillbaka och se att vårt estate faktiskt existerade på den tiden. Och just nightimber, det kommer ifrån det anglosaxiska ordet nitimbria, vilket betyder nytt trä eller new wood på engelska. Och just den delen kommer att spela en väldigt viktig roll i vår historia också. Vi tror att det var en farm där man liksom odlade träd, eller att kanske husen på den tiden var byggt av nytt trä. Det vet vi inte helt säkert. Men att det spelar en stor roll i vår historia, det kan vi alla slå fast vid. Senare så är ju faktiskt det ägs av flera olika konstellationer. Prior of Lewis, alltså munkarna, ägde det under många år och levde faktiskt i ro där ute i mitten av hjärtat av West Sussex. Mm. Nu vet vi ju alla att munkar har ett väldigt känt liksom drag mot just dryck. Så vi vet faktiskt inte om det kanske har producerats någon annan typ av dryck på estatet innan nighttime. Men man kan ju gilla idén av att det har gjorts någonting där.
Men för att placera akkurat, hur exakt när du landar i London eller på Heathrow, hur lång tid tar det att komma dit? Och hur kommer du dit?
Ja, Heathrow, då kommer man lite grann på sidan av London, och då är det egentligen bara rakt ner från Heathrow. Och det tar, med trafiken då inräknat, så kan man säga allt mellan 1,5 timme ungefär, kanske upp till 2 timmar. Fördelaktigen skulle man flyga till Gatwick. Mm. Gatwick är ungefär 35-40 minuter från vårt estate och ligger oss rakt söder om London. Så tar man till exempel tåget från London Victoria Station, så passerar man Gatwick som en del av liksom resan ner. Så att vi brukar säga från Victoria Station, centrala London, ner till Paulborough Station, som är vårt närmsta station till Nightimber Manor, så är det cirka 1 timme och 10 minuter. Så att det är ganska, ja, ganska nära.
Lätt, ja. Ja. Men när du liksom placerar, hur ligger den här? Så är det många, inkluderat mig själv, som har lust att resa och besöka. Mm. Är det vanskeligt att få till? Eller är det en lukket estate?
Vi är till viss del ett låst estate. Det vi har, det är att vi är öppen för branschen först och främst. Vi har egentligen ingen hospitality där nere som är öppen dagligen för spontana drop-bys eller liknande, utan man får på förfrågan liksom se om det finns möjlighet att besöka estatet. Men för privatpersoner, då har vi ett visst antal datum per år som man ganska enkelt kan finna på vår hemsida nighttimber.com, som kallas för The Open Days. Och det är ett väldigt populärt event som sker faktiskt nu senaste helgen, så hade vi öppet. Och då är det 4 slots per dag under hela helgen, där konsumenter då får betala en liten peng då för att få komma och gå på en liten härlig turné i våran fina vingård, uppleva historien och allt det som jag nu hittills också har börjat berätta. Mm. Och självklart prova vin. Det är det jag också
därför. Det är väldigt viktigt, väldigt viktigt. Men det är ju något som följer med när man blir ett international brand eller blir mer känd, så har folk lust att resa dit och de har lust att uppleva det. Så det är kanske något vi kommer att se mer av i framtiden, att den hospitality-biten blir ändrat på. För det är ju att lägga kjul på det, att det är att starta en brand av detta kaliber här, och det med det volymet som finnes, så är det också snack om stora investeringar. Mm. Alltså du ska lönnes, alla ska lönnes, och det ska byggas stort. För första gången jag hörte om New Timber, så var det på en måte, ja, designet var satt, men det var inte mycket mer som var satt. Idag är det lite mer strömlinjeformat, det är lite grann mer längre horisonter. Men hvis du tänker dig, hvor tid var det New Timber forstod at dette var noe som kunne bli veldig stort? Altså bli stort. Og hvor mange hektar er det dere disponerer i dag?
I dag äger vi 350 hektar. Mm. Og det är ju såklart otroligt mycket mark, men det kommer ju sig lite av, och som svar på din fråga så skulle jag säga att första gången vi insåg att det fanns en stor potential, det var ju faktiskt när vår nuvarande ägare och vd Eric Rima köpte estatet, och det här var ju då 2006. Eric, han hade ju en otrolig vision. Han var ju en vinentusiast och ville ju verkligen som sin livslånga dröm faktiskt äga och driva sitt eget vinhus. Och han var väldigt förtjust just i traditional method sparkling wine. Och det föll sig faktiskt så att han hade ett litet, en liten gård bara nere efter vägen egentligen. Så han hade alltid hållit ett litet öga på Night Timber. Och när det väl var till salu så var han väldigt snabb på att agera. Mm. För han såg både potentialen i det fantastiska estatet, där han själv personligen bor idag. Vilket är också en av anledningarna till att vi inte har så mycket folk som springer där dagligen. Mm. Men samtidigt också i produkten. Vi har ju en otroligt kvalitativ och hög nivå i vårt vin. Men han såg potential och att göra mer. Och när han väl köpte Night Timber så fanns det bara två kuvéer. Och det var våran Classic kuvé och våran Blanc de Blanc. Men sedan dess har han tillsammans med våra fantastiska vinmakare utvecklat ytterligare fem. Som idag representerar de sju stilarna som vi har i vår portfölj. Så att Eric, skulle jag säga, han var den som på riktigt såg potentialen och hade sin personliga vision om hur vi skulle kunna komma dit vi idag är.
Men han är framdeles huvudägare, alltså han äger det 100%, sånt, så, och igen då så är det otroliga investeringar. För hans, så långt jag huskar, så kommer han från shippingbranschen, eller?
Hans familj, ja, gör det till viss del, ja. Och han har egentligen aldrig riktigt varit inblandad i det på det sättet, utan han kommer själv ifrån att ha liksom varit liksom väldigt duktig med och att i olika branscher investerat och jobbat och som bland annat som jurist. Ja. Så Eric, han har ju själv liksom skapat mycket av de möjligheterna som idag ges till att investera i, ja, hans stora passion, vilket är Night Timber. Och det är det han uteslutande jobbar med idag.
Men i dina ögon, hvordan är det New Timber leder an kvalitetsframdriften i engelsk museerende vin? För det sett utifrån, från Norge eller från andra land, så är ju detta en helt ny industri. Sant? Alltså, du kan inte gå 50 år tillbaka, du kan inte, alltså, det är helt nytt. Låt oss säga från 2010, då blev engelsk museerende satt på kartet. Hvordan greier New Timber å være i spydspissen, å være, bli bedre? For det kommer flere og flere produsenter til stedet. I Norge har vi, jeg husker ikke hvor mange, men det var over 60 produsenter og viner vi har. Vi har mye engelsk vin, men det er en 3-4 stykker som selger mye, blant, ja, annet New Timber. Mm. Hvordan greier man å være liksom, fremme der? Er det en samlet gjeng som jobber frem engelsk vin, eller er det litt sånn der, oi, litt sånn Ville Vesten?
Det finns jättemånga olika sätt som vi jobbar framåt. Night Timber har väl alltid egentligen gått sin egen väg, egentligen från början. Och det är någonting som jag är väldigt stolt över, och en sak som faktiskt gjorde att jag faktiskt började på bolaget. Det var att vi vill inte hålla på att liksom dra det stora lasset bara åt alla andra eller vice versa, utan vi kände att vi ville hitta en liten annan väg och en egen väg hela tiden. Och vårt mål har ju alltid varit att liksom förknippa oss starkt med framförallt och gastronomi. Så vi jobbar otroligt mycket med liksom de högt rankade liksom restaurangerna, hotellen runt om i hela världen idag. Och det är liksom ett sätt för oss att styra in i en riktning som vi gärna känner oss liksom att vi vill förknippa oss med. Sen på senare år skulle jag säga att det här med liksom retail och alltså att finnas lite mer liksom tillgängligt för konsument har kommit. Och en stor del till det var ju såklart pandemin. Folk satt hemma, för många av oss, och kanske googlade och upptäckte nya saker. Man la kanske lite mer pengar på sina val på de ställen man och nu handlar sitt vin, och det gjorde att man också upptäckte nya saker. Men sen finns det absolut de typer av grupperna. Jag själv sitter med i en så kallad organisation som heter WineGB, eller Wine of Great Britain, som där vi är 10 stycken olika typer av exportfunktioner från olika större producenter i Storbritannien, som tillsammans diskuterar olika saker som rör vårt affärsområde, och det är framförallt export. Det finns ju för alla andra också, i nationell försäljning, det finns utifrån vinmakarperspektiv och andra delar också. Men den organisationen har ju på något sätt försökt att byggas för att liksom driva hela kategorin av engelsk mousserande vin ja. I den riktning vi alla vill. Så att,
det är men det är på, vägen blir liksom till mens man går. Ja. Men det är nytt att framhäva deras köl på den här vägen. Det är det du ser.
Ja, delvis. Men sen ska man ju säga det, att som jag sa innan, vi har ju förmånen att sälja allt vi gör. Så att det vi gör nu egentligen, det är att vi bygger 10-årsplaner hela tiden. Och i de 10-årsplanerna så ligger det med givetvis en volymökning. Men det ligger också med en strategi. Vad vill vi för någonting? För att jag tror att det återigen är viktigt att man hela tiden inte springer för fort. Vi har ju som sagt den otroliga efterfrågan vi ser nu. Norge är ett väldigt bra exempel på det. Men om man vill för fort fram, då kan man ju ganska lätt också hamna i den situationen att du kanske måste pausa någon gång eller du säljer lite för fort. Och så blir det problem ja. På vägen då.
Men är Norge en av de främsta länderna på export framdeles? Eller?
Norge är vår största exportmarknad ja. Idag. UK:s största ja. Exportmarknad. Och för vår del så, vi är ju gladeligen marknadsledande varumärket här i landet idag med två väldigt fina listningar som gör väldigt bra ifrån sig. Och den norska konsumenten har verkligen liksom tagit till sig Night Timber och engelsk mousserande vin för den delen. Och det är ju, har ju blivit, ska jag säga, en väldigt intressant referens internationellt för att jag får frågan jätteofta, vilken är den största exportmarknad? Och alla tror ju att det är USA, de tror kanske att det är något större europeiskt land eller Asien. Men när man då säger Norge så blir ju alla väldigt förvånade och vill veta varför.
Och vad ser du då?
Ja, men ofta så brukar jag säga det att Norge har ju en ganska stor förankring mot UK historiskt om vi tittar tillbaka. Och jag är övertygad om då när vi pratar Doomsday Book tidigen, William the Conqueror, kanske också King Henry VIII, så var det säkert massa norrmän där också någonstans
ja,
i den historien.
Vi har ju haft vikingar.
Exakt, och även vi i Sverige. Så vi vet ju alla att det liksom finns en koppling. Så att absolut så finns det nog en förkärlek till liksom Storbritannien och sen andra saker som influerar det. Och det andra är ju såklart, det är otroligt viktigt att ett sånt stort liksom bolag då, och nu staten då, som Vinmonopolet också väljer att anamma det.
Ja.
För de har ju också öppnat upp dörren för att göra det tillgängligt till konsumenten.
Ja, det är laget tändare som där har varit med och vinna och inte minst upprätthålla intresse för det.
Ja, precis. Och det skulle ju inte vara så att det finns då 40-talet eller kanske mer producenter i landet. För det är, jag har inte sett så många i något annat exportland om det inte vore att det finns ett intresse både från konsument och...
Jag har ju varit med och smakade i första vinflaskan från Engel för Hatley i 2007 eller 2008. Då var de första flaskorna smakt här i Oslo, 7-8 flaskor. Och så den gången blev det sålt 18 flaskor i året. Sånt, så det var inte mycket. Men så har det vuxit, speciellt efter 2010 och 11, då har det börjat komma bättre och bättre. Och så var det någon som har truffat heldig. Men när det är sagt så har också engelsk mousserande vin här i Norge fått en förankring i finansmiljö, det har varit förankring i folk som likar det som du säger, matviner. Alltså de passar gott. Och det som jag ofta säger det att på mina artiklar och också på vinkurs och sånt, det är ju att New Timber är på det är ju samma prisnivå som en god medium champagne, sånt. Men correct. Du kan förvänta dig nog mer än champagne, det säger jag. Du måste tro att engelsk museerna stort sett alla håller ett höjt nivå av kvalitet. Och det ska vi snacka lite om när vi nu lika efter reklamen ska smaka på vinet. Men först ska vi ha lite reklame, och det är det vi är glad för att ha här i studio. När det kommer goda ord om ett gott vinskap. Och då är vi tillbaka igen från reklamen, och Carl, har du många vinskap hemma?
Ja, det skulle jag väl säga. Ja. Jag har rätt mycket, men jag försöker också konsumera. Det är viktigt. Jag försöker inte spara på dem allt för länge.
Du har en jobb du ska dricka varje dag.
Ja.
Ja, det har vi to. Det ja. Men det jag lurer på lite grann, när du snackar om vinskap och lagring. Låt oss snacka lite om, ska en vinflaska stå eller ligga? En mousserande vinflaska.
Ja, men för oss så ligger de ju allt som ofta. Det är ju liksom det som gör att den får något sätt få lite kontakt också och få lite luft på det sättet. Mm. Och för vår del så ligger de oftast också när vi själva har lagt in dem på något sätt. Om vi låter dem ligga lite grann efter disgorgement till exempel, så får de ligga på sidan. Ja.
Men när du kommer då till temperatur, fortäll och gå lite in i temperaturen. Hva er dine yndlingstemperaturer, både på når du skal servere, hvordan du tar vare på det? Hva anbefaler du for dine viner her?
Nej, men jag brukar ligga ganska average mellan 10-12 grader ungefär. Sen tycker jag att det handlar väldigt mycket om vilken typ av cuvée vi pratar om. Mm. Vissa behöver definitivt lite mer värme. Jag skulle säga våra prestigeviner till exempel, kanske rosén, behöver lite högre temperatur.
Över 12 grader?
Ja, precis. Bara för att egentligen få utveckla lite grann mer sin karaktär och sin personlighet. Medan andra viner då, tycker jag framhäver sig nästan bättre när de har liksom just den här lite lägre temperaturen runt 10, 11, 12 grader. Då. Så att för min del så brukar det vara bäst att man börjar där. Men sen pratar vi oftast väldigt mycket om glas. Och det tycker jag är en väldigt viktig aspekt i det också. Idag så, förr i tiden så pratade vi alltid om att det hade de här klassiska flutsen och liknande. Och det är ju fantastiskt härligt på ett härligt event, ett bröllop eller vad det nu skulle kunna vara. Men för att få bäst utveckling i glaset och liksom mest ut av vinet så är det bättre med ibland lite större kuper än så. Och där kan man prata både de här lite nyare varianterna av champagneglas som är fantastiskt bra, till och med lite Sauvignon Blanc-glas eller liknande. Ja. Men också på framförallt då kanske lite större buketter av liksom, längre lagrade viner eller prestigeviner. Då kan vi titta på lite sådana här vinglas som vi har här
i
studion
idag. Så har vi de ordinära vinen, Pinot Noir-glassene. Mm. Och det kunde ha varit Riedel, det kunde ha varit Salto, det kunde ha varit många typer, men huvudsaken är att de har en ganska stor oval klocka. Mm. Och jag är enig med dig att glas har stor betydning. Mm. Vi serverar aldrig glass fel här. Och vi har alltid det riktiga glaset här. Men vi har ofta flera typer av glass. Mm. För det att engelska museerna speciellt har ju den egenskapen att det är någon som har inte så många gamla viner som du kan få från champagne. Många årgångsviner. De årgångsviner som finns är relativt unga. Det är inte den långa erfaringen runt de gamla årgångsvinerna från England. Och de producenterna de som har det och satsar på det, de har inte nog viner. Du kan ikke sammenligne med mange stiler, så man vet ikke helt hvordan er det engelsk vin og gammel vin vil være. Mm. Men vi skal smake på to viner i dag, og den første vi skal smake på er en blank 2015. Ja. Og det er jo noen år siden. Og den er jo en av de viner som selger godt på Pola i dag, på norske vinpola, men sammenlignet med Sverige. Hvordan sammenligner du Sverige og Norge som land, som vinland? Ligger Norge frem med mer kunskap om engelsk vin, eller er vi like som naboer?
Där måste jag ju tyvärr ge mig då och säga att ni är långt före. men jag tror återigen, jag backar lite grann till det jag sa innan där gällande monopolen. Alltså att vinmonopolet har varit i framkant med att öppna upp för den kategorin och Systembolaget har kanske nu på senare år istället bara göra det. Jag har själv pratat med inköpare, kategorichefer som jag pratar med ofta och de själva säger ju att de är ju liksom väldigt imponerade över den framfart som vi men också engelskmässande vin har haft just i Norge. Så att de ser vad som händer här borta.
Det är utan värt till att Vinmonopolet i Norge är ett svärt dynamisk organisation som vill kunna gott. Det ser man. De ligger på topplistor på bäst likt och forskjellig. Mm. Och det gör de bara vid att ta någon valg någon gång. Som de gjorde den gången med engelskmässande vin och har låtit få hylleplats. Men samtidigt också lite mer hylleplats och så har både specialpole och andra ting andra förhåll gjort att det har blivit en succé. Men samtidigt så ser man också det att när först svenskarna bestämmer sig så måste de få mer vin från New Timber. Det måste de. Ja. Men låt oss gå lite in i den första vin här. Blanc de Blanc 2015. Det är ju en vin som som i hvert fall på rent sånn teknisk da, har forholdsvis høy syrlighet, 8,2 gram syre. Mm. Men når du ser på sukkernivået, så er det 9,4 per liter. Mm. Og der ser du på en måte, da vil du få en vin som er veldig, vi kaller det i Norge vinøs. Altså han smaker mye. Han er fruktdrevet ofte. Mm. Men pH-en, den er lav. Mm. Og det er jo veldig bra. Og i mine øyne, når jeg laget en blank til blank, så er 100% chardonnay, så er denne vin her en klassisk matvin. Mm. Men i hvor mange blindsmakinger vinner han over champagne? Mm. Er det mange?
Ja, historiskt sett, absolut. Idag så uppmuntrar vi aldrig till blindsmakningar själva. Vi skulle aldrig organisera det själva, utan det är självklart jättemånga som har valt att göra det. Och det ser vi tillbaka på framförallt Blanc de Blanc då, som var inkluderad i en väldigt omskriven provning i Paris. Och det här var 2016. Och det var nog att på riktigt då, den gången som vi såg att den internationella liksom, de internationella ögonen föll väldigt snabbt på Storbritannien och just Night Timber. För vi var det enda vinet som vann våran gren. Och det var tre viner från varje land. En Brut från varje, en Rosé från varje och en Blanc de Blanc från varje land. Och Night Timbers Blanc de Blanc hade blivit vald. Och det här var två stycken vinjournalister som helt ovetande av oss liksom, så hade de valt de här vinerna att ta med till det här sällskapet av 14 topp branschmänniskor i just Frankrike. Och resultatet visade ju då att liksom 13 av 14 ansåg att vi var champagnen och 11 av 14 ansåg att vi var bäst. Och det, vi gick upp mot ett väldigt fint och anrikt hus i just champagne då, i det här heatet. Också en Blanc de Blanc givetvis. Och ja, det är någonting som vi givetvis vet att många frågar efter och har hört om. Och det tycker jag visar lite grann på att det var då första gången man märkte av det.
Ja. Men det är inte helt tillfälligt heller, för det är att hvis du ser lite på luftlinjer och hur långt det är egentligen från champagne, kaffe typ jordsmån och kaffe druer man gör det. Kan du förklara lite hur likt det är? Alltså hvis du tänker dig att en gång så var ju engelsk vinmarker som man idag lagar champagne på och franska, de var sammen. Och så har de blivit skilt. Så langt jeg husker, så er det 140-150 kilometer i luftlinje fra den nordligste grensen til den sørligste grensen. Sant? Og det er jo da 150 mil. Nei, ja, 15 mil. Nei, hvordan blir det? Ja.
Det er ikke langt.
Det er ikke langt, 140 kilometer. Sant? Ja. Det er ikke langt. Men så har det kommet et liten engelsk kanal imellom. Sant? Men er det slik at du kan utelukke mange områder i England som vinområder, må du finne det jordsmånet som er likt i champagne, som er kalken?
Det kan man absolut. Och det vi har sett, och det här kan man också se själv på internet till exempel, det är att det vi ser framförallt i sydöstra delen av Storbritannien, det är ju primärt att det är väldigt mycket kalk och också grönsand, som är också en av de terroirerna som vi arbetar med. Då. Och det var viktigt för oss från början att vi enbart använde just dem. Jag fick höra ganska nyligen att våra vinmakare, de var nästan beredda att lämna om det är så att vi någonsin kommer att överväga någonting annat. För att det vi vet alla, till exempel att även i Champagne och andra delar av Storbritannien idag, så använder man också lera till exempel eller liknande, vilket absolut kan producera fantastiska viner. Det vet vi att våra konkurrenter jobbar med. Men vi valde att liksom hålla oss till en sak. Och det är också att det är svårt att expandera idag, för det börjar bli lite utav det här.
Av akkurat den typen jordsmån. Ja.
Och sen är det ju andra förutsättningar också. Vi måste ju ha någon viss lutning på liksom de områdena eller där vi väljer att placera våra viner. Och det är ett ganska platt landskap i sydöstra delen av Storbritannien. Så det är svårt att hitta de sluttningarna. som vi kräver. Och vi vill ju ha givetvis de rätt typ av liksom, riktning på dem också. Och de ska ju liksom för maximera solljuset givetvis. Men det som vi märker idag, det är ju såklart att karaktären från den terroiren, den blir väldigt lik. Och nu ska vi testa till exempel Blanc de Blanc 15. Och årgången innan den var ju då 2014, där vi för första gången faktiskt använde från just kalk. Och faktiskt en majoritet, så 75% cirka var från kalk i Hampshire, medan 25% var från West Sussex och grönsand. Den här är det, nu är vi tillbaka lite grann, det är lite mindre kalk, medans det är lite mer ut just grönsand då. Och det där brukar vi jobba ganska mycket med, för vi ansåg att båda, de jobbar ju väldigt bra med varandra. Kalken är ju, precis som du nämnde, liksom, den har ju sina klassiska karaktäristiska drag. Och grönsanden är ju normalt lager som kommer under. Och det ser man i stora delar av framförallt av Frankrike idag också. Och även i andra delar av Europa. Så att vi vet att den tillför just det här lite mer gröna, lite mer frukten som balanserar väl med den där mineraliteten som vi söker.
På smak så är det, i min gane så är det slik att Timber kan du igenkänna på ett par ting. Det ena är det att han har en sån iboende syrlighet som är nästan over på mineralske preger. 10-15 gånger har han fått en del autolyse karakter. Ikke mye, men den er markant syrlighet på lengde, og så brer syrligheten så langt ut. Så det er ikke nødvendigvis en vin som serverer du i et smalt glass, så blir han litt for syrlig. Han blir litt for ung. Men i et stort glass så får du liksom tyngden igjen. Men det som alltid imponerer mest, og du kan nesten gjenkjenne en New Timber på, er den konsentrasjonen i lengde.
Mm.
Så det er en ekstraordinær fruktkonsentrasjon som da dukker opp, og så gjør at han hever seg over standard champagne, hvis du skal sammenligne med det. Eller som gjør det at dette her er en god mat-champagne. Og for meg, så, som har smakt 2014 og de andre årgangene som har kommet fra New Timber, så er 2015 den desidert beste hittil. Men, du har jo smakt nyere.
Andre.
Ja, fra tank. Ja. Og hva kan vi forvente oss fra New Timber når det gjelder blank til blank i fremtiden? Hvor går vi henne? Kommer det til å skje en stilforandring? Har dere funnet på? Altså, det vokser, ikke sant? Derfor er det tilgang på flere vinmarker, litt mer verktøy, sant? Og dere har jo ikke 200 forskjellige vinmarker å velge fra. Hvor mange vinmarker har New Timber i dag?
Vi har 11 vingårdslägen idag, och de hektaren då som är utspridda över tre olika regioner, alltså counties. Kent, West Sussex givetvis, där den största delen ligger, och även Hampshire då, som alla ger olika förutsättningar egentligen. Men jag skulle nog vilja backa bandet lite grann, för det är ju faktiskt så att du pratade tidigare om det här med att det är inte så gammalt och man har inte kanske lärt sig allt än och så vidare. New Timber har hållit på i 35 år nu. Och vår första årgång var ju 1992 av just Blanc de Blanc. Den lanserades 96, så att den hade ju då betydligt kortare gästfällning än vad vi har idag. Men det är också så att vi har kvar den i våra källare än idag. Så vi testar den varje år. Och nu såklart ganska 30 år senare så kan jag inte säga att den är på sin topp något mer, men den har ju definitivt så att den visar upp en bukett som är otrolig på vissa delar, och man kan ta mycket lärdom utav hur man kanske producerade vin då. Vi har ju sett andra, till exempel en stor favorit av mig som jag vet att en av våra brand ambassadors i UK sa till mig att en av anledningarna till att han ville börja jobba för New Timber var när han testade Blanc de Blanc 03. Så det finns de här uppstickarna som nu är 20 år som har fantastisk utveckling.
Men kommer de någon gång för salg igen? Dessa lite äldre årgångarna? Alltså 92, 2003 och det var ju produktion väldigt lav, väldigt lav, ja. Så det var på en måte, jag ska inte säga hobby, men det var liksom,
nej, men du är inte långt bort,
det är inte långt ifrån där, sånt. Den internationella breaken, sånt, han fick lite mer volym och började och rätt slett lage vin också för att sälja för att kunna bygga. Det skedde ju lite senare, och den engelska industrin är ju på en måte också litt sånn nybegynnere på en måte. Selv om det har gått 35 år siden han startet, så er det fremdeles de 15 siste årene New Timber liksom boom, kommet som en kule. Ja. Sant? Men når du ser smaker på gamle, og jeg har vært heldig for å smake på gamle New Timber innimellom, og da opplever jeg også det at det er en stor, stor forskjell.
Mm.
Selvfølgelig de er gamle, men de nye, når du ser den kvaliteten som i dag lages, så ser du, jeg ikke redd for å kjøpe denne 2015 for å drikke den om 35 år.
Nei.
Det ikke jeg. Men jeg hadde vært veldig bekymret for å drikke en 92 år gang, og hatt den, altså, hvor den var da, for den har ikke den kraften i seg, og det tror jeg den lærdommen har kommet litt etter hvert, og spesielt absolutt. Gjelder det vel kanskje også på syrlighet, men også på klimaet.
Ja.
For klimaet gjennom disse 35 årene, det må vi nesten snakke litt om, for det er en grunn til at engelsk vin har blitt så god å ha den posisjonen som er i dag. Og fortell meg litt om akkurat det, våre lyttere. Hva som gjør at klima har blitt en suksessfaktor for engelsk vin?
Jo, men jeg tror at det säger sig självt lite grann att vi vet att klimatförändringarna går i den riktning det gör. Vi ser ju till exempel att bara här nu i Norge, i Sverige, Danmark så producerar man vin.
Det
är lov att
dricka på jobb, Carl.
Jag ska, absolut.
Ja, det må du göra.
Jag glömmer bara att prata för mycket. nej, men att vi ser ju att liksom klimatförändringarna har till och med gjort att så här pass norröver har vi börjat kunna producera vin. Kanske inte riktigt i den typen av skala som i UK nu, men en vacker dag kommer det att vara också. Så att det är klart att vi påverkas av det här på ett väldigt positivt sätt. Men det är fortfarande så att alltså vädret är väldigt okontrollerbart. Vi ser att till exempel vintersäsongen pushar lite längre nu än vad den kanske gjort tidigare. Vi såg senast i år att liksom det kom snö väldigt sent och det kan ju ha väldigt stor effekt givetvis på blomning och så vidare i vingårdarna. Men vi också skjuter säsongen väldigt mycket längre. Så vi skördar ju normalt sett i oktober, vilket är ganska långt efter champagne till exempel. Men det måste vi göra för att få ut den typen av volym i druvan som vi behöver för att inte vara så där skarp och aggressiv som den kan vara om den inte får sen samma tillväxt då.
Men får han framdeles disse 100 dagarna sina eller?
Vad sa du nu?
Får han 100 dagar med växt?
Lite mer blir det, ja absolut. Ja. Så vi brukar ju se någon form av blomning nu i början på maj ungefär och sen så brukar vara skörd första veckan i oktober. Så däremellan ligger det ju då. Så att det blir absolut någonting i den stilen. Mm.
Men för att konkurrera lite med klima så är det så att klima har haft en stor betydning för att man kan lage vin ofta nog och i alla årgångar stabila har viner från vart enda årgång som är stabila på smak. Och det ser jag och det vill också det för deras som köper en 2015 årgång uppleva att den vin här ingen problem att lagra den i 30 år, ingen problem att ha den och behandla den som en champagne. Men det är också lite urfärdigt alltid sammanlikt med champagne.
Mm.
Och det tror jag är viktigt att poängtera att engelsk muserande vin växer ju fram som en egen kategori.
Mm.
Och vi hoppar lite grann nu i podcasten för att jag har lite frågor som dyker upp och sånt. Men hur är det här med klassifikation av engelsk muserande? Vi har ju champagne, vi har cava, vi har sekt, vi har de olika namnen. Har England nu blivit enig om vad de ska kalla det generella präget?
Nej.
Nej, där är det framdeles kaos.
Nej, det förs ju väldigt, såklart väldigt stora diskussioner om det här och det har varit, vad jag vet, väldigt många olika förslag på bordet. Det är ju såklart väldigt många som ska enas. Men de så kallade PDO-sen som har utfärdats nu genom åren, som senast då förra sommaren så fick vi en PDO för just West Sussex. Så idag kan man göra ett West Sussex Sparkling Wine om man vill. Det är ju liksom första gången det börjar hända i den typen av begränsning. Tidigare har det funnits en för English Sparkling Wine då man måste uppnå vissa kvalificeringar då, framförallt med lease aging och lite sådana saker. Det är ju någonting som vi jobbar för, att vi ska komma dit. Sen vad namnet blir, ja, vi kanske ska ta och vika av en 10 minuter idag och spekulera.
Men för lyttarna så blir det lite förvirrat av det. Så är det slik att i Champagne som exempel så diskuterade de bara gränserna i Champagne från 1912 till 1936. Och namnet Champagne var då var möjligt och du kunde kalla ting ett champagne ett annat sted. Och den är både hur det ska komma ifrån och inte minst vad det ska kallas av alla. Det är fortsatt en diskussion. Och jag syns att det illustrerar också mycket av den det nye, sant? Altså hvor fersk denne bransjen er, selv om vi skal leve på denne jorden i 80-90 år, Carl, så er vi også bare en liten del av den lange historien, for eksempel hvis du ser på champagne og andre merker. For det er ikke sånn at engelskmuseerne vin er nytt, for det at engelskmuseerne teknologi, altså den klassiske metoden, kom jo fra England, sant? For å lage cider, og så begynte man å bruke det for å kunne lage lage champagne i sin tid. Sånn at den lange historien er veldig lang, men når du har det som bakteppe, så er det det at 20-15 år, blank til blank, brutt utgaver, så må man begynne å tenke på hva får man for pengene. Og da kommer det nå i juni på spesialslippet. Var det 5. juni vi ble enige om i sted?
15. ja, precis.
Ja. Ja, da kommer det en vin som vi skal smake på nå, og bare for å illustrere liksom bakteppet til det. Denne vinen her, den er nesten sånn at det er som å trykke penger. For det at hvis du kjøper denne og får tak i de få flaskene som kommer i Norge, nå, hvor mange kommer?
Ja, det er, jeg tror, cirka 600 flasker bare.
Ja, det er ikke mange flaskene, du ser på det totale bildet. Mm. Den kommer til en svært behagelig pris, langt under kjente andre merkevarer. Den kommer på bolet, vil ikke bli automatisk utsolgt, men er en sånn som går ganske fort.
Ja.
Men denne vinen her, serverer du den om 10 år, om 15 år, om 20 år, så har du en killer på hvert selskap, og jeg lover deg, og vi skal smake på nå. Carl, det er en glede å introdusere vin, så du, jeg tror du har ventet litt med å drikke her i podcasten, helst på grunn av at du må introdusere meg for Single Vineyard Tillington. Altså, hva er det for noe, og hvor tid startet det, og liksom, for dette her, når jeg har både nå duftet og smakt litt mens du har pratet, det er jo svært godt. Og nydelig temperatur.
Nu är den fantastisk. Mm. Och Tillington är ju väldigt speciell för oss. Det var ett av de första vinerna som Eric, efter att han hade köpt Night Timber, men också våra vinmakare, som givetvis måste introducera för alla, Sherry Spriggs och Brad Greatrex. De kontaktade ju Eric bara ett år efter att han faktiskt köpte det. Så år 2007 kontaktade Eric via info@nighttimber.com och frågade, behöver du hjälp? De bodde då vid tillfället i Vancouver i Kanada. Och som sådana följde sig så hade de jobbat som vinmakare på väldigt fina chateaus i Frankrike och i Australien och även i Oregon. Och kände att men vi måste göra någonting nytt. De hade blivit introducerade för den här kategorin och framförallt just Night Timber Blanc de Blanc. Just, inte just den här årgången då givetvis, men en tidigare årgång. Och var helt otroligt positivt överraskade över den kvalitet som fanns. Så de hörde av sig till Eric. Och de föll så pass rätt ihop att bara 3 veckor efter första samtalet så flyttade de från Vancouver till West Sussex och bor än idag där och driver det här tillsammans med Eric då.
Och det är ju, jag har snackat med dig på Zoom under pandemin ett par gånger, akkurat runt akkurat det där, och det är ju galskap. Alltså, bara flytta upp allt rejsliv, och de sa till mig att när de flyttade på grund av det smakte så gott. Mm. Det var liksom, de måste bara komma åt det. För, la oss vara ärliga, England er liksom ikke navl av fine vær og flott vær, og det er et utfordrende vær, sant? Og England er spesielt å bo i, spesielt kanskje i disse tider, jeg vet ikke. Men de har vært med på å skape en suksess, men det jeg føler ofte, når du ser hva de har tilført New Timber, det er det at de tilfører kontinuitet i vinmaking. Sant?
Altså, verkligen.
Virkelig sånn, og de har stor smakskompetanse, de opptrer som et godt team, altså du opplever det at de bryr seg veldig mye om det.
Ja.
Og en ting som jeg har lagt merke til er at det er det at New Timber, de har bærekraft, altså det å tenke på helheten. Og la oss snakke litt om det. Hvor mye bryr dere dere om bærekraften i engelsk vinindustri? Altså hva gjør dere for liksom å ikke sette så store fotavtrykk? Er det en tanke bak det i den produksjonen dere har i dag?
Alltså, för vår del så handlar det lite grann hela tiden om, skulle jag säga, kvalitet, kvalitet, kvalitet. Allting vi gör, vare sig det är vin eller om vi tittar på marknadsföring eller hur vi uppträder som personal eller vad det nu må vara, så är det otroligt viktigt för oss att hålla en hög kvalitet. Och det tror jag liksom bara blir det viktigaste på ett sätt liksom i grund och botten. Vi pratar ju lite grann om gästfällning eller lease aging, och Knight Timber har ju idag en standard av 36 månader på gäst. Det är långt minimum, minimum ska jag säga. Ja. För att Blanc & Blanc som vi var inne på, det är 6 år för första gången. Normalt brukar det vara 5 år. Så att den har liksom, det har tagit nästan 7 år att göra det vinet, säger ju en del lite grann av vår kapacitet. Men också att vi inte stressar. Och jag tycker att det var en av de sakerna som jag kände direkt var så avgörande också när jag började jobba för dem. En stolthet, ska jag säga. När man kan presentera ett vin och känna att ja, men bara för att vi kan sälja så ska vi inte lansera snabbare. Eller pusha våra, liksom, våra krav på våran produkt. Och det gäller ju även med allting annat. Kommunikation och liksom etikett. Där, eller vad det nu må vara. Vi ska upplevas på det sättet.
Men är vingården där ekologiskt drivet eller är det...
Vi, tyvärr så kan vi inte klassificera det som ekologiskt eller liknande idag. Jag kan säga det att vi har ett litet, några hektar där vi har certifierat ekologiskt, bara för att kunna testa oss fram. Det är så att klimatet än idag ger liksom inte förutsättningar för att egentligen hålla det så ekologiskt som vi skulle vilja. Vi jobbar dock väldigt, väldigt liksom sustainable och liksom jobbar med miljötänk i allting vi gör. Vi tar hand om allting, liksom alla druvor som vi jobbar med tas alltid hand om oss själva. Vi säljer inga druvor till någon annan som vi inte vet vad de gör med dem, utan vi använder det som vi vill använda och sen återför det, komposterar eller liknande om det behövs göras då, eller resterna för den delen då. Vi har också en sån härlig liksom samarbete med en bonde som bor ganska nära Knight Timber, som varje år efter skörd låter sina fina får gå runt i vingårdarna och egentligen äta löv och sånt avfall som kommer ner från själva vinrankerna. Och det här är såna små detaljer som är så viktiga för oss. Liksom. Det ser väldigt fint ut, det kan jag lova. Men framförallt så är det liksom en win-win för alla. Det är win för oss, det är win för bonden som får mer mark att beta på, men också miljön i grund och botten.
Men vi ska gå och ta den här 2014 för single one eller för Tillington. Hur beskriver du den när du beskriver den nu? För mig så är det sån att den har lite utvecklat frukt. Alltså den har sån aprikos, rött äpple. Den är hacke lite lavare på syrlighetsfølelse, men den är mer kremet. Så detta här, detta var kos. Detta delar du med din kära och har på en god afton. Ja. Men det du också ser det är att du märker det att den är relativt ung. Men den har den här syrligheten så du kan igenkänna. Och blint hade inte jag tagit denna. Blank till blank hade det varit ganska lätt att ta för mig. Men den här är lite annorlunda. Men är det så att den är lik från år till år, eller är detta här något som de...
Den kan skilja lite grann. Ja. Det som jag, bakgrunden till just Tillington, hur den kom till, var ju faktiskt att Sherry då, en vacker dag, gick runt på vårat estate Tillington som ligger i West Sussex. Och kanske en av våra lite större estate. Och hittade då en viss liksom del av vingården där Pinot Noiren stack ut. Hon testade druvorna och tyckte att den här var exceptionellt bra. Och var komplex på ett sätt som hon aldrig hade sett, både i och utanför Knight Timber. Och som sagt, Sherry kommer och hon har jobbat i bland annat Oregon. Och hennes favoritdruva är just Pinot Noiren. Alltså just att kunna jobba med den på den komplexiteten som den har.
Ganska höjt, 78% är det Pinot Noir sånt, och resten är Chardonnay. Så det är väldigt markant präglar det.
Och det här är ju så nära vi kommer en Blanc de Noir.
Ja.
Men anledningen till att det inte är en Blanc de Noir är ju lite grann för att identiteten i Knight Timber är ju våran Chardonnay. Så att i alla produkter vi har så finns det ju alltid mer eller mindre av Chardonnay. För just den där syran som den bidrar med, och framförallt liksom mognaden som sker efter några år, och ändå behåller den här fantastiska liksom syran och liksom pigheten nästan, om man kallar det så. Den är slående. Och det händer även här. För det här är ju en produkt nu som är alltså 2014.
Ja, den är färdig.
Och ändå är den liksom fortfarande fräsch och liksom härlig. Men har fortfarande den komplexa paletten. Och för mig är det här det ultimata liksom gastronomiska vinet. Här kan du jobba väldigt, väldigt brett med lite andra inspel också. Lite, till och med lite vitt kött till och med. Men även liksom lite tyngre fisk- och skaldjur.
Det är grilligt kanske, eller?
Ja, kanske, men du får inte gå på det röda köttet kanske. Nej, men du får gärna hålla det kanske lite grann till det vita köttet primärt då. Mm. Men du kan absolut jobba lite grann med sådär, lite kol, liksom smaken eller röksmaken, absolut. Men liksom Tillington var ett litet gambling från första början. För första årgången någonsin lanserades var ju 09. Och då lanserade vi, om jag inte minns fel nu, men jag cirka 2500 flaskor i Storbritannien. Och det var för första gången ett pris som var över 50 pund för en flaska engelsk mousserande vin. Och jag tror, om jag inte minns fel, att det var cirka 80 pund för en sån här flaska. Ja. Och folk förstod inte varför. Nej. Hur ska de kunna motivera ett sånt högt pris? Och hur, vad tror de om sig själva? Och så vidare och så vidare. Så det tog oss extremt lång tid. Jag tror nästan cirka 1,5 år att sälja ut 2,5 tusen flaskor.
Ja.
Men sen gick vi direkt på 2010 och lanserade den. Och den såldes ut efter bara några veckor.
Ja.
Samma volym. För att då hade folk förstått. Och stora namn som Janice Robinson och sådana har ju hyllat den här produkten som en av de bästa de har testat. Och jag vet till exempel Rickard Julin som är en väldigt erkänd champagnekonnoisseur. Han har sagt att det här är det bästa liksom, bubblet han har druckit utanför champagne. Under en provning med just Brad och Sherry. Ja. Men det handlar väldigt mycket om komplexitet här och jag vet att det här är ett vin som för många väcker väldigt mycket nästan frågor och funderingar för att det är ju så att Pinot Noiren här har den komplexiteten att man kanske måste dyka ner i glaset ganska många gånger innan man börjar förstå.
Den är inte umiddelbar lätt att förstå för att det är något som är helt eget. Men det som är helt säkert det är att denna vin i mina ögon förtjänar sina 2,93 poäng. Och det är framdeles i Norge en billig champagne. Det är synd att det kommer bara 600 flaskor för det kommer att bli ganska fort utsålt 5 juni, men det är gott råd.
Nu tror jag vi sa fel på dem, för jag tror att 600 flaskor var på Blanc de Blanc. Jag tror att det är allt ända mindre på
ända med krise, Carl. Nej, men då får vi leva med det att det kommer ända mindre. Då tippar jag att det kommer 48.
Ja, det är ganska mycket mindre.
Vi kan nämna det i podcast-episoden och vi vet ändå det. Det kanske inte är helt ändå bestämt, men det som är viktigt det är det att engelsk vin är i framgång. Och det är alltid hyggligt att snacka med folk som är engagerade i sin jobb, Carl. Du är det, tydligvis, även om du är från Sverige och jobbar med ett känt engelsk museum vin. Men helt på slutet här så har jag lyst att veta, lagas det på bakrummet brännevin av New Timbo?
Nej.
Mark?
Nej.
Nej. Nej. Inte söt heller.
Nej, alltså för vår del så, vi har våra 7 kuvéer, det är det vi fokuserar på. Vi får ofta frågan till exempel om vi gör stilla vin. Och det var faktiskt Eric och även Brad har sagt det också, men framförallt Eric sa det att ska vi någonsin göra stilla vin i framtiden utan att säga ja eller nej till om vi kommer att göra det eller inte. Är ju att vi skulle aldrig ta ifrån det vi idag har. Vi skulle i så fall köpa ny mark och odla specifikt för det enda målet. Så att de 350 hektar vi idag äger, det är liksom bara för att producera toppkvalitet av engelsk passerande vin.
Ja. Då kom dagens nyhet, så det var att kanske en vacker dag så får du stilla New Timbo. Men inte idag, så må vi skåla i 2014 och 2015. Och skål och tusen tack för besöket, Carl.
Ja, men tack så hemskt mycket, jättetrevligt.
Tack för det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.